Oj, oj, oj.
Det rullar. Det rullar, det rullar, det rullar. Hej och välkomna till avsnitt 320 av podcasten En präst och mammut. Jag som pratar nu, som du kanske hör i ditt vänstra öra eller högra, det beror på om du har två, heter Andreas. Men, och i min högra sida, jag vet inte hur det går.
Kjell heter jag, och är prästen här. Ja. Om man har två öron, alltså om man har ett öra, ja då hör man ju antingen, alltså om du nu är högra öra man har, då är det det man hör.
Ja, det är det. Ja.
Så är det. Men om man har två öron, ja, då kan man ju höra det i båda öronen.
Så kan det vara ju. Om man har ett vänsteröra, då lär det vara där man går in.
Ja, det skulle det vara. För det är dumt att plugga in hörsnäckan.
I näsan.
Eller i vänsterörat om man bara har ett högeröra.
Ja, men hur ska den då fästas? Det är alla de här stora frågorna som vi diskuterar.
Precis.
Det men det kan vara sådana kåpor.
Ja, just det. Så kan det ju vara. Och det kan ju också vara så att örat existerar, men innehållet i örat är utslaget.
Dum är du inte. Dum är du inte, Kjell. För de flesta som inte hör på ena örat har ju fortfarande örat kvar. Ja.
Precis som alla som inte ser brukar ha sina ögon kvar. Ofta i alla fall.
Här tänkte jag min värld där folk går utan
öra. Om man inte kan gå så har man kanske inte ben.
Nej,
man kan verkligen ha ben fast ändå inte kan gå på dem. Ja. Men det kan vara så att man har blivit av med ett ben.
Precis, men det är sällan man blir av med ett öra.
Nej, det är inte ofta. Det är Markus evangeliet som berättade att en person där blir av med sitt öra i slutet av evangeliet.
Ja. Får man läsa om man vill veta mer om.
Ja, det är en liten cliffhanger här, eller vad man ska kalla det för. En teaser kanske.
En teaser. Go and ride your Bible. Hör du?
Ja. Gå och rid på din bibel betyder det.
Precis.
Go and ride your Bible.
Ja. Nu, jag hörde något kul idag, men det kommer jag inte ihåg, så det tar väl strax när det kommer tillbaka till mig. Jo. Vi har ju så här konstiga titlar nu, vi har ju gjort om församlingen, så att den är ju bakvänd upp och ner och framskjuten. Nej, men vi har ju skruvat lite på vissa saker, så jag har ju en titel som heter pastoralområdeschef.
Ja, just det.
Ja, det var det en här.
Det är ju ingen som vet utanför oss vad det betyder.
Inte ens jag, och jag får ju alltid säga, ja, och det betyder att jag är chef för de här platserna.
Ja, så. Ja.
Men då tyckte en här som är lite klurig att det skulle heta Södra betesområdet. För ett pastoralområde då och ett betesområde tyckte den var samma. Det var lite kortare också.
Okay.
Så södra betet. Så inte med betet ja, och norra betet.
Men det jag kopplar mig till fiska sätta på bete och sådär.
Ja, ja, annars blir det verkligen fåra pojken som går runt och håller på de här betesängarna.
När jag kom hit idag så stod det en jättestor en kista nere i entrén.
Ja.
Jag antar att du känner till detta också.
Jag har ju sett den.
Och det så står en liten lapp så här, och så står det ett namn, det är en gammal kyrkoherdes kista. Ja. Placering under utredning står det. Och jag tänkte just att det står att den är så pass stor den där kistan, så man skulle kunna tro att kyrkoherden själv ligger i den kistan. Mm. Men så jag tror inte att det är så man ska tolka det här, för den här kyrkoherden som hade den kistan är avliden sedan många. Så han skulle i princip kunna ligga i kistan.
Men
det gör han nog inte, för att det skulle lukta lite mer.
Men det är gör, så
om det inte bara skelettet som ligger kvar.
Plats utredes, det är också en rolig sak att skriva.
Det tror jag har väldigt mycket att göra med den som har skrivit lappen. Skulle
jag
är
helt övertygad om att det är så. Men den är ju enorm. Så att det är inte
den
så
är
att,
jättestor. Ja, den skulle så att man vill kunna ligga i den.
Jo, absolut. Men det är inte så att den här tar jag på mitt rum.
Nej,
så
just det.
Jag har inte så mycket rum kvar.
Härom veckan så var jag, kom jag ut, där, ut i församlingshemmet där jag jobbar. Och så höll vaktmästarna på och städade och rensade ut gamla förråd och sådär.
Mm.
Så här, är du inte intresserad av en pulpet? Alltså, då var det alltså en talarstol.
Ja, det är en pulpet. Ja, just det. Pulpet.
Eller i det här fallet var det nog, vet inte, kanske en talarstol. Ja. Fast kan också ha varit ett väldigt gammalt notställ, väldigt stadigt, om jag säger, som en björkstock så här, med man skruvar upp och man vrider så att jag tänkte, åh vad fint det här är.
Ja.
jag kan inte ha det på mitt rum. Nej, alltså mycket har jag stuvat in i mitt rum. Ja. Men en pulpet eller en notställ, vilket det nu är, kan jag inte ha på mitt rum. Inte den kalibern
nej,
som det här
nej,
var.
Jag förstår det.
Så. Jag hoppas att det fick liv någon annanstans och inte ligger på majbrasan.
Nej, precis. Men hur mycket och hur länge ska man spara saker? Det är en bra
fråga. Det är en bra fråga.
Jag har precis innan vi tryckte på räck ägnat förmiddagen åt sån vad ska vi kalla det? Skyddsrond, arbetsmiljörond.
Jag tror att det är skitspaning.
Det kan man säga också. Ja. Att det var på vissa ställen. Nej, men då har vi gått igenom alla rum och förråd och sånt där och tittar. Och det finns ju mycket sorg i barn när man börjar öppna skåp som jag inte visste, eller rum till och med som jag inte visste ens existerade.
Jaha.
Så man har någon nyckel hit? Nej, så fick vi ringa någon som ringde någon som hade nyckel. Liksom.
Ja, vi hade hittat en pensionär som gick här för 33 år sedan och han har någon gammal nyckel kvar
typ,
på vinden.
Typ så. Och då när man öppnar vissa med så tänker man så här, här stänger vi igen. Alltså, och sen är det så här, ingen är ju där så att det behöver ju inte vara en speciellt bra arbetsmiljö för att det är ju ett rum som är stängt.
Men det
finns ju, då blir man också så här, när ska vi ta tag i det här? Så jag har varit lite så där handlingskraftig och bestämde, men om så här många veckor gör vi den här åtgärden för att det stått där sen strax efter muren föll i Berlin i alla fall, såg jag på något datum tycker jag. Ja, men så, och då tänker man så att då kanske det aldrig kommer komma till användning.
Nej, så kan det vara. Det är inte många som har saknat det i alla fall. Jag har tänkt ibland på sånt där att jag som är en liten sån jag är förtjust i gamla saker.
Absolut.
Inte helt, behöver inte vara vackra, men de kan vara lite kitschiga eller eller så. Vad mycket grejer det skulle finnas här i de här olika lokalerna och förråden och så här. Det är bara det att det mesta är väldigt stort. Och
så är det.
Det är samma här, men det är inget man ställer på rummet kanske.
Nej, men hos oss var det väldigt tydligt. Vi gick igenom en kyrka och ett församlingshuset där vi är just nu. Och i ena liksom, där finns det tydligt vem som är ansvarig. Då blir det ju på ett helt annat sätt. Alla eller ingen ansvarig. Och då blir det bara skit så. Men också så här, det är svåra frågan. För du är ju någonstans, du är på något viktigt spår här. Vad ska man göra av vad? I den här liksom också av återbruk och så här som vi jobbar mycket med i den här kyrkan. Så.
Och det
är klart att se en rad med stolar som har stått, liksom, de har bytts. Och bytts till någon annanstans. Och nu står de där för att ingen vill ha dem. Ja, men då fattar jag. Skicka dem.
Ja,
men så vissa saker kan man lätt sätta en röd lapp. Åk bara. Tjuff. Men sen blir det mycket gult och grönt. Vad behöver vi spara? Vad är faktiskt av någon form av värde? Alltså vi har ett tydligt sånt arkivrum. Och där fattar man. Det är saker som är arkiverade.
Det ska finnas.
Men sen är det mycket så här. Vi hittar ett rum med gamla, vackra stolar. Är de vackra? Alltså, man ser att de är gamla och inte 70-tal, utan de är gamla. Är det något att ha? Det där är jättesvårt. Och vem ska... Men det är intressant, för jag har jobbat här i 15 år, som 14 år eller något sådär. Och det var ju rum jag aldrig har sett. Ett rum innanför rummet. Spännande. Vad finns det här? Jättestora spindlar och annat satt i hörnen.
Jag var med en arbetskamrat helt enkelt idag. Så tittade vi igenom lite bokhyllor som står i församlingshemmet där vi är. Och för det var väl hon som sa lite grann att det här skulle man nog kunna rensa lite.
Ja.
Och det här är ju i det mera, vad ska man säga, mikronivå eller makro, vad är det man säger?
Makronivå.
För att det är väldigt lite. Det är tre bokhyllor. Ja. Men man tittar och säger, där är hela upplagan av Nationalencyklopedin i 14 band, eller vad det nu är.
Ja.
Och där har vi 10 stycken VHS-kassetter som handlar om Jesus liv. Eller så. Och en gammal handbok från kyrkan som vi inte längre får använda.
Ja.
Och åtminstone en sån här bokhylla skulle vi kunna få tom genom att rensa ut allt. Men vem ska göra det?
Nej, men det är precis. Och därför vart jag med handlingskraft idag. Nu då bokar vi på några som gör det här alltså externt. Liksom, så att vi får en deadline och folk får gå ner och titta och sätta upp lappar. Det kommer ändå inte bli allting, men kan vi tömma 2 container så är det... Bra,
vi hade, liksom. Jag vet att när en av prästerna här i huset slutade för många år sedan så skickade han ut så här till alla medarbetare. Jag slutar. Kom och ta mina böcker om ni vill. Så, här, så kunde man komma till honom och så kunde man plocka på sig de böcker man ville ha. Det var ju ganska fint också, för att ja, vi kan ju tänka så att något av det som han hade var av intresse för någon annan också.
Men det handlar ju helt klart om vem man sätter på uppgiften. Vi bytte ju kök i en av kyrkorna, och var det tack vare det? Spelar ingen roll. Vi höll på att rensa. Mm. Och då var det kanske husmor och någon annan som stopp, det får inte slänga. Så då, jaha, ja, och då liksom sådär, kan vart att jag och den här då som höll på med det här, efter alla andra hade gått hem, då tog vi vissa grejer och körde iväg. Så. För jag har väldigt lite nostalgisk värld. Jag tror att jag är ganska bra på det, såhär, om man nu vill få mycket slängt. Liksom.
Men
andra kan byta, nej, stopp. Den där gamla stolen kan ju någon... Och det är ju sant, men du vet, man måste ju ta hand om det.
Ja,
liksom.
Precis.
Välkommen till någon podd. Vi glädjer ifrån lite. Men jag ser sig nog ut i många församlingshem och kyrkor.
Och ju större församling och ju större
lokaler man har, såklart.
Det är så lätt att man... Vi hade ju en annan av våra kyrkor, så hade vi ett kapell, ett litet kapell, som ytterst sällan behövs egentligen. Där hade man ställt in en jättestor, jag vet inte, en pianosak, en cembalo kanske, eller något annat. Som fyllde upp hela det där kapellet. Och så ställde man också upp andra saker. Mattor, yogamattor.
Ja, just det.
Man kunde ju aldrig någonsin vara i kapellet och fira en gudstjänst.
Det var
till exempel.
Förråd. Så.
Då blev det förråd. Och det tyckte jag var lite tråkigt. Ja. Men slits man ju mellan två saker. Så här, vi behöver lokaler att förvara saker i. Men å andra sidan, och kapellet stod nästan tomt hela tiden. Men jag tycker att ett kyrkorum är ett kyrkorum.
Absolut.
Jag tycker inte man ställer in hela kyrkorummet fullt av
bråte. Nej, men så är det ju såklart. Nej, men det ser ju också väldigt okej ut. Det här där vi står just nu i församlingshuset, som det heter, finns det ju hur mycket rum som helst och yta och som inte är nyttjat. Så att, ja, nu vet jag inte varför vi kom dit. Det har jag hållit på med idag. Det är spännande. Högt och lågt vad man får jobba med.
Ja, verkligen.
Men det är också viktigt, för man kommer ju åt viktiga saker. Alltså så här, oj, här har vi ingen nödutgångsskylt som lyser. Alltså som kan vara skillnad mellan liv och död. Och alla de där grejerna är ju superbra. Så vi har ju hjälp av externt liksom, att titta på. Och i det här fallet så är hon väldigt, väldigt bra. För hon så här, det här måste ni göra. Det här är bra för eran. Alltså sådär. Rim och reson på vad som är vad. Mm, och det är väldigt skönt, för då kommer man åt det som är på riktigt. Och då det är ju ofta ganska enkelt. Och så bara betar man av dem. Och det är ju rätt så skönt också.
Absolut.
Så att det blir säkert och tryggt. För det vill vi ju ha.
Det vill vi ju ha.
Men hörru du, nu har vi pratat om gamla saker. Och flyttar runt. Nu byter vi spår. Hur har du haft det sen vi språkade sist?
Jag står upp och behåller maten, som jag brukade säga när det inte var 100. Men vi har flyttat i veckan. Ja. Inte jag personligen.
Oj, vi fortsätter lite på samma ämne.
Precis. Vi har också röjt. Ja. Fast det här är dottern då som flyttar hemifrån för andra gången. Ja. Och jag tänkte lite grann, hur många gånger ska man behöva gå igenom det som far? Att ens dotter flyttar hemifrån. Men nu har hon gjort det för andra gången i alla fall. Och det har gått bra och det blev lyckat och fint, och de har fått en fin lägenhet. Men det är det jag har ägnat en stor del av helgen.
Ja, just det.
Och sen så kommer man hem så, och så somnar man framför tvn eller framför Lego Masters eller något sådär.
Ja, just det.
Liksom sitter man där.
Tycker du om Lego Masters?
Jag tycker om Lego
Masters. Ja, det är kul faktiskt. De är väldigt duktiga.
Det är bättre kula grejerna i tv på i veckan här faktiskt. Så att det sov jag framför i lördags.
Vad härligt.
Jag såg lite. Men jag såg lite.
Ja, men
så att det är väl vad jag har. Sen håller jag på med en kul grej som jag precis har börjat med egentligen. Jag har ju berättat om den här sagan om ängeln. Det var ju inne på förra veckan, tror jag det var.
Just det.
Som om en ängel som berättar om sitt liv och sitt arbete. Och den har fått en liten spin-off, kan man säga, det som vi fick där. Spelet, om änglaspelet som vi säger lite finurligt, så finns det en psalm för en död dagmask. För det handlar om så här att den här ängeln kunde ju inte spela några instrument, utan
det var den som var sist,
och då
hade ingen gloria och vingar.
Den här ängeln, alltså den måste ju spela på någonting, och då spelar den på en triangel, och vad kan man ha det till, alltså änglaorkestern som spelar med trumpeter och liksom så här, vad ska vi ha? Jo, men då var det vid ett tillfälle så blev den här ängeln kallad då till till Änglaorkestern, för att nu har en dagmask dött.
Mm.
Så att nu ska vi ha begravning av dagmask här, eller vi ska spela för dagmasken som är avliden.
Mm.
Och då är, vi kan inte spruta, tuta på med våra trumpeter, utan det måste vara en lite finare, ljuvare. Så här,
okay.
Och då ska det vara ett triangel som spelar till den här dagmasken. Så hade jag skrivit en liten
hymn.
Psalm för död dagmask. Ja. Och då är den, alltså, man, om man som vuxen läser den så är, kan man kanske ana att den är lite ironiskt skriven.
Ja,
alltså lite högtravande, så här, men ändå lite vacker. Mm. Så. Och sen så skrev då musikern här en fantastisk melodi till den här psalmen. Så att nu sjunger vi i den här änglaspel, så sjunger vi psalm för en död dagmask.
Mm.
Och så tänkte jag, men det här var ju ingen dum idé att skriva en djursalm. Så att jag pratade med henne då, med musiken här, och sa att ska vi inte göra en djursalmbok då? Vi ska göra ett projekt med djursalmer. Så nu har jag skrivit, den här är ju färdig, den finns ju både text och musik, men sen finns det också texter till en aftonsalm för kattugglor. En änglasalm för fladdermöss samt en guldfisksalm. Så nu har vi fyra stycken djursalmer skrivna.
Mm.
De som då ska få,
alltså, jag har ju vetat länge att friska du inte. Men det är roligt att kreativiteten flödar så här. Alltså,
ja,
för vi spelade ju in förra avsnittet. Det var bara fyra dagar sedan.
Ja, just det.
Så att det är högt.
Och den dagmasksalmen fanns ju redan
det förstår jag.
Jo, men de andra tre har tillkommit efter det.
Ja,
så att det är fyra dagar sedan.
Och du har haft en hel helg och flytt. Så att det sprutar.
Och utöver det så har jag också skrivit en mer seriös psalmtext också, som är mer för vuxna. Så,
ja.
Som,
ja. Också djurtema?
Nej, utan djur. Utan mer en vanlig
psalm. Vi kan väl sen när allt är färdigt få ett litet medley kanske i podden.
Det hoppas jag att vi ska kunna göra.
Ja, det är otroligt. Ja, det är roligt att höra.
Vad
roligt.
Man håller sig över ytan och skriver psalmer om djur. Sådär. Ja, ja.
Men du, är det lätt för dig när du börjar?
Ja, det är det.
I det här fallet måste det nästan vara det. Om det har gått så pass fort. Liksom. Du måste ändå rulla på rätt bra i huvudet.
Som bara för att visa, som ett exempel, så var den senaste jag skrev. Det var idag på förmiddagen, så skrev jag den här guldfisksalmen.
Ja.
Och då är det är tre verser.
Ja, bara det är tre verser att skriva på förmiddagen. Ja, otroligt.
Och, men det är bara fyra rader i varje vers.
Ja,
men ändå. Och den första versen, den skrev jag bara. Jag hade inte ens tänkt på det. Ja, det ska handla om en guldfisk. Och så skrev jag fyra rader med rim.
Ja.
Så. Men sen blev det lite så här, andra versen. Ja, då måste jag rimma så och så.
Ja,
och så måste det vara den här rytmen. Och sen tredje versen blev det, för då skulle jag få till det lite på slutet. För det är ju på skoj det här. Men samtidigt så vill jag säga något, alltså, om att Gud älskar oss.
Ja, jag förstår det, att det inte bara är skojeri. Utan
så
att
i
det
här fallet det handlar om en guldfisk som snurrar runt i sin skål. Runt i skålen. Och fattar ingenting, vet ingenting. Ett av rimmen där är att... vet inget om att den här guldfisken vet inget om varken hiphop, rap eller wienervals, vet inget alls om rap, hiphop eller wienervals och sådär. Men på sista versen så får man då veta att fast den här guldfisken inte har någon aning om någonting, så är den ändå älskad av Gud.
Ja, just det.
Så sådana gånger. Och den här kattugglesalmen gick också ganska enkelt.
Liksom, jag längtar. Jag och lyssnarna längtar med spända öron om vare sig man har ett eller två.
Somliga av er längtar. Andra kanske inte fullt lika mycket.
Ja, det är otroligt. Det är jättekul att höra.
Så det håller jag på med lite grann nu på sidan om allt. Som annars.
Men du, är inte det ett friskhetstecken hos dig? Alltså vi återkommer det, och kanske mer när vi pratar off mic, men även här. Alltså, att för dig tar ju det ofta uttryck när det ändå är på något sätt en bra plats, att kreativiteten kommer.
Mm.
Du har ju haft andra tider under alla år. Vi har känt varandra såklart som har varit mer målniga, och då tror jag inte att det här går lika enkelt, för det blir kanske inte lika kul heller.
Nej, det är ju så. Man ska ha rätt förutsättningar på jobbet, och man ska ha en person eller flera kanske.
Ja, just det, som man jobbar med.
Som man jobbar väldigt bra ihop med, och som man funkar bra ihop med, som liksom. Jag såg den här, du vet, Herregud och kompani. Idag står en kalender på jobbet. Jag är fruktansvärt trött på den där. För det är ju samma, man vänder om och om igen. Men där står det, lycka är att hitta någon som är lika knäpp som man själv. Så och det är det handlar om väldigt mycket liksom. Och då finns förutsättningar. Men det var precis som du antyder lite där. Så var det ju under några årstid som jag, alltså jag skrev inte ens predikningar, utan jag tog gamla och återanvände, för att nej, jag hade absolut ingen känsla för att det här är något som jag vill liksom, utan jag tog fram, det var inget fel, tror jag, skäms inte för det, för att det var ju flera år gamla predikningar som jag återanvände liksom, tittade på och överskrev om så här. Men nu har det varit verkligen ett riktigt...
Verkligen, nu sprutar du det grejer. Ja, det är kul, kul att höra. Det gör mig glad, Kjell, det gör mig glad. Hörru, jag träffade en... Det är alltid, eller jag tycker när man träffar nördiga personer. Jag var på någonting som skulle passa dig väldigt dåligt. Jag var på en romprovning i helgen.
Ja, det såg jag. Mm. Ja, det skulle, jag tänkte just att det passade mig. Skulle passa mig otroligt.
En gemensam vän till dig och mig som har fyllt 30. Så hans kamrater ordnade det här. Och så, så fick jag följa med också. Och det var roligt. För att personen som höll det här då var från de karibiska öarna där det kommer ifrån. Och du vet, kunde ju berätta... Det blir så här, du vet, bilder och nördigt och så här sidofakta. Hade jobbat med så här, för vi bara, men hur länge har du jobbat med dem? Men sen jag var 16. Alltså det är mitt stora intresse liksom. Han kanske var närmare 50 nu. Mm, så. Mm. Och kände den som den och rövar historia på sidan. Och oavsett egentligen vad det handlar om, det är ju inget specialintresse för mig. Så jag kan tycka det är gott. Så, men man blir ju så här begeistrad. När någon är så här... Samma, och så luktar ni på det här sättet. Känner ni kokosnöten kommer från vän? Nej, men så här, lurar man gärna. Ja, verkligen kommer kokosnöten. Känner man då. Nej, men det är roligt så där när någon verkligen är, verkligen med hela sin människa brinner för någonting och kan förmedla det på ett kul sätt. Och här satt jag så, den här personen lär ju göra det ofta för folk som inte är speciellt intresserade, utan det kommer ett gäng för att göra en annorlunda kul
sak tillsammans. Ja, man har fått något i present.
Exakt,
eller liknande.
Ja, precis. Men det var så här, det var kul. Jag blev glad när jag mötte en sån människa som
var. Jag var
så...
med för några år sedan var jag på chokladprovning. Så det var nästan exakt samma sak fast med choklad. Ja. Och för jag var där med min bror, för han hade fått det i present av mig då, liksom, att vi ska gå på chokladprovning, eller av mig från familjen. Och då var det precis likadant. Det var någon person där som han verkligen, alltså han levde, andades och sov choklad liksom. Ja. Verkligen. Och jag höll ju inte med om något egentligen om det här. Jag menar, hans kunskaper kunde jag ju inte. Ja. Men han sa, det här är gott och det här smakar. Ja. Okej, jag föredrar Marabou, vad är mjölkchoklad? Ja. Och så frågade någon honom, vad tycker du om Marabou? Marabou, det är inte choklad! Nej. Det är inte choklad! Så att, och det är verkligen så här, fick hans ära för, alltså nej. Tala inte om det här. I mitt heliga hus här, chokladhus, så nämner du denna satans produkt.
Ja. Liksom. Ja. Det var lite samma sak, och det var så här återkommande skämtet här under de där timmarna vi höll på. För någon frågade så här, vad har ni smakat för rom? Och så var det några som var rätt enligt honom. Och då finns det en som är den mest vanliga, som heter Captain Morgan, som ofta är på tv-reklam.
Till och med jag har hört talas
precis.
Om
det, Och det var så här, det är inte rom. Det nämns inte här så här. Ja. Så då återkom han och pekade ofta på den personen. Ja, Captain Morgan-killen, du kanske inte... Ja, så där. Det var roligt. Det var precis samma sak. Nej, det var inte. Det var som att svära i det karibiska oceanen vi var där i. Ja, kul. Hörru du, vi ska inte bara ha kul, utan vi ska prata allvar
också.
Har vi några mer motioner, eller vad jobbar vi nu?
Jag tänker att det ligger framför mig här på bordet. Ja. Jag tänkte, några vi inte hann med skulle jag säga. Mm.
Låt oss ta dem.
Ekobegravningar, en motion ifrån, vad tror du, Miljöpartiet i Svenska kyrkan, tror jag att det utläses, MPSK. Och det man föreslår till kyrkomötet är att man ska besluta om minskat klimatavtryck vid begravningar. Att ekobegravningar ska vara det primära valet. Att fossila energikällor fasas ut vid kremering. Och att verka för att transporter i samband med begravning ska vara fossilfria.
Mm.
Låt ekobegravning och gravskötsel gälla som regel. En kropp och kista som begravs släpper ut metaller i jorden, och vid kremering avges växthusgaser. Låt oss begränsa vår påverkan på miljön även vid begravningar. Vid begravningar bör fossilfria drivmedel användas vid transporter och bla 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 bla. Miljövänliga och ekologiska alternativ bör erbjudas vid varje begravningsbyrå. En kista av rent trä genererar ett lågt kväveutsläpp vid kremering och är helt nedbrytbar vid jordbegravning. Med en svepning i ekologiskt linnetyg eller klädd i egna kläder av naturmaterial minskar även detta utsläppen. Kremering är inte den mest miljövänliga metoden, men det kan avhjälpas dels genom att fasa ut fossila energikällor vid kremering och genom att välja en ekologisk urna för askan. Välj en gravsten, bör en miljömärkt sten, det vill säga en sten som brutit så nära som möjligt, eller en begagnad gravsten väljas. Vid begravningsceremonin bör bårtäcke kunna lånas utan kostnad. Det kan fungera som ersättning för andra kistdekorationer. Och så står det om att man ska ha ekologiska närproducerade blommor. Mm. Att man ska vid minnesstunden kunna erbjuda inbjudnings- och tackkort av klimatvänligt material.
Mm.
Ja, och så kan man också då...
Maten ser det också, ja, vegetarisk kost och sådär.
Så okay, att det här är ju
bra. Bra, jag gillar verkligen. Och jag tror... Eller jag vet ju att vi ska vara väldigt stolta över våra två begravning, eller vi har ju tre, men våran begravningsenhet, så ja, kan vi säga. Mm. För att paketera ihop allting. Att jag vet ju att andra kommer hit, har gjort det tidigare i alla fall och kollat på maskinparken som just är här. Det. För den är nästan helt utbytt, kanske är det nu, till el och annat då, ja, som är mer miljövänligt liksom. Så jag tycker att, och jag tycker det här är spännande.
Och sen är det ju begagnade gravstenar är ju också en grej.
Ja, precis, så, precis.
Man erbjuder.
Jag hade nog inte hört... ekobegravningar.
Som nej, jag har inte heller hört talas om tidigare. Sånt
och då undrade jag vad det var, men det fick man ganska bra förklarat, för då fattar man att det är ett paket av de här sakerna att räkna upp, att ha en träkista som inte släpper ut den här linne, tyg i svepning, använda annat vid fossilfritt vid kremering och så här. Jag tror att det är väl ett paket liksom, att du ska komma så nära, eller hur? För det är inget så här, det var inget det här ekobegravning, utan
nej, precis. Utan det jag kanske möjligtvis reagerar på lite här är att de här med inbjudningskort och tackkort, jag vet inte vilken mån som
skickas längre.
Nej, dels det. Ja. Och dels kyrkomötet, i vilken mån de
kan påverka det. För det gör man ju som privat. Man
vill. Ja, eller precis, det fast det kan ju hända att, då, att men, ja, begravningsbyråerna
ombesörjer
det, men då är det fortfarande inte kyrkomötet som styr begravningsbyråerna. Så just den grejen är, men jättebra tycker jag.
Det är, ja, det är klart, kyrkans är egna begravningsbyråer.
Ja, men det finns ju några stycken.
Men strunt i det, det som jag kan verkligen, jag håller med om allt såklart, så det är jättebra, jag hoppas att vi går mer åt det hållet sen. Men för vi har ju på en av kyrkogårdarna, finns säkert på båda, men jag ser en framför mig. Vi har ju varit, du och jag, med konfirmander vid ett par tillfällen, ett i alla fall två, och runt på kyrkogården titta. Och då finns det ju en plats som blir liksom begravningsplatsen för begravningsblommor. Och det är ju väldigt, det är ju väldigt hemskt. Ja. Jo, men det blir väldigt hemskt, för det är så otroligt vackra dekorationer, med ofta med ett band till och så här.
Ja, just det.
Och sen kan de liksom inte användas till något annat. Det är väl så att familjerna får ju ta hem det om du vill. Men det görs ju inte. Nej, utan precis. Du kanske tar någon och sparar, kanske torkar, vad vet jag. Som så. Men det mesta blir ju kvar. Det ser du väldigt mycket. Det ser du... är det kort levnadstid på det? Ja, alltså det är till den här begravningen. Ganska mycket pengar. Eller det är mycket pengar.
Otrolig massa pengar.
Det är otrolig massa per begravning. Ja, att det är kort levnadstid. Alltså att det är kort njutningstid av det här liksom. Det. Och sen bara läggs det på den här stora högen.
Man odlar fram blommor som används under, säg 40 minuter.
Ja.
Och kostar 10 000 kronor kanske, sammanlagt. Och
sen just det, sammanlagt med alla som kommer.
Ja, så kan och sen ut i komposten.
Ja, liksom. Så precis. Och sen är det lite så bökigt med det också, för det är mycket då som ska tas hand om i det. Det är ju ofta bundet med ståltråd kanske,
och band och sånt.
Och band, och då måste det separeras och sådär. Nej, men jag bara ser den här bilden, för jag har inte tänkt på det så tydligt, men jag ser, för att ibland kan det ju komma utanför och då ser det fort, men när det hamnar på den här sista anhalten, då blir det blir väldigt tydligt att hur mycket det är
och
hur lite det används. Så det vore väl jättebra om man kunde komma åt det då, så att säga också. Mm. Alltså med alla delarna såklart. Sen är ju allt sånt här en kostnadsfråga.
Så är det såklart.
Alltså så för
det finns ju det på samma vis som att man i affärerna då erbjuder ekovaror. Ja. Det finns ju många. I regel, lite annorlunda nu, men i regel är det ju dyrare än annan mat. Och om man inte har obegränsade tillgångar, så kanske man väljer att köpa den miljöstörda, eller på att säga, miljöförfulande produkten istället för den ekologiska produkten. Det har jag själv gjort, så även om jag i princip tycker att man ska välja eko. Men det är samma här naturligtvis.
Jag har inte varit med, jag har egentligen bara varit med och ordnat med en begravning. Där jag liksom suttit hos begravningsby på byrån och sådär. Och så får man ju liksom bläddra bland allt. Alltså, och allt kostar ju platt sagt. Allt kostar, självklart, allt kostar väldigt olika. Det ja, finns liksom. Ja, det. Och då blir man så här, men ska mormor eller mamma, ska de få ett budgetalternativ? Så här, ja. Nej, men, och, men det är ju...
Det, men det är lite skambelaktigt.
Ja, det är det. Och ganska... Jag beskyller inte begravningsbyrå. De ska leva, liksom. Ja, och det är ett system. Men det är... Det är en så svår situation. Det är likadant när man ska... när man skaffar barn... Mm. Och så ska köpa sin första barnvagn och annat.
Att man ska ha budgetbarn. Ja. Det behöver man inte ha.
Nej, men där finns det också så här en skam. Det kanske inte var när dina tjej var små. Men när vi ska köpa barnvagn så var det så här. Va? Ni vill väl ha den här? För den, ni vill väl att det ska vara säkert?
Ja, just det.
Och så här, men är inte den här då? Och då finns ju märken där som är poppis liksom. Så ni ska väl ha en sån här? Och det är ju också här, vet, som en... Inte som en bil, men det är mycket, mycket, mycket pengar liksom.
Ja, nästan så att en barnvagn kan kosta så, mer som, än någon av våra bilar som vi har köpt.
Ja, men så och likadant så här, man ska ha en sån bilbarnstol. Va? Ni vill rädda om barnen. Alltså det blir just. Också så här, eller när man gifter sig, så blir också så mycket runtkostnader för en dag.
Ja,
alltså
så här, just
ett bröllop kostar ju, men det är lätt. Alltså ett vanligt bröllop, om det är lite gäster... 100 000, och upp till hur mycket som helst såklart. Mm. Och då säger jag, okej, det är en dag, det är en speciell. Och då blir man så här, men det är klart att du ska ha den här grejen för att det är din dag. Men sen efteråt så här, hur mycket av det kommer man ihåg? Inte mycket. Nej, utan förhoppningsvis hade du en trevlig upplevelse på din vigsel och sen kanske en kul fest med dina nära och kära. Men inte de här detaljerna att det hängde... Det är taket där eller den.
Att det var färgmatchat så. Med slipsar och...
Nej, och det blir bara galnare och galnare liksom. Så,
verkligen.
Jag pratade med en som har ju... strunt samma. Mm. Satt vid så här svinlänge och kollade inbjudningskorten. Okej. Men du vet. Och jag kommer inte ihåg så mycket. Ja, det gör jag. Men jag vet att vi också satt med saker och tänkte så här. Ska vi? Ja, men det är klart. Det är varenda gång. Ja, bla, bla, bla.
Inbjudningskort bara. Ska du inte ha Save the Date?
Ja, först. Ja, precis.
I samma tema.
Men, och det,
jag vill väl att de ska veta att det här datumet kom. Alltså, Nej, men det är hela tiden.
Bröllop är också väldigt speciellt. Begravning också väldigt speciellt. Och där är ännu mer... jobbiga känslor, för det är så mycket annat. Det är bouppteckning och det ska, och sen alltså förutom det känslor du ska
precis.
Bearbeta sorgen så är det. Nu kommer vi på sidospår, för det måste ju då tas fram alternativ som gemene man har råd med.
Ja, absolut.
För annars kommer annars du inte kommer välja det.
Nej, det gör man inte.
För att absolut du inte har inte. Råd liksom.
Ser man den här miljöförfulande begravningen som kostar 10 000 eller ekobegravningen som kostar 20 000 om man är en vanlig människa, så kanske man väljer den.
Ja, men och så är det ju med allt. För att gemene man tar ju hellre den blåa mjölken som inte står i ekobåt, misstänker jag, för att den kostar någonting och den andra kostar 7 kronor mer. Och då måste man hitta alternativ så att det blir värt för den inte så insatta.
Ja, visst. Jag tror väldigt många som väljer ut efter plånbok. Det har jag ju själv gjort i många år. Ja. Så att det är inget alls märkligt med det.
Nej,
men det är... Så,
jättebra. Men kul. Hoppas jättebra.
De går ju ofta inte igenom. Hoppas att det här går igenom. Vi får se. Ja, nu är vi tillbaka till en annan gammal klassiker här igen. Nu har jag hittat här den här motionen som vi har pratat om att det skulle komma än. Det vill säga... prästvigning av kandidater som inte viger samkönade par. Det är från samma, inte från samma kanske förslagsställare, det vet jag inte. Motionärer, ja, delvis är det samma. Det är MPSK som skriver så här om förslaget. Kyrkomötet beslutar att rekommendera att från och med 2023 bör prästvigning inte ske av prästkandidater som säger sig vägra viga samkönade par. Som sagt, det här har vi pratat om många gånger förut, så vi behöver kanske inte gå så jättemycket in på det här. Men här är det i alla fall.
Många, jag tror inte jag har så många vinklar på det.
Nej, vi har inte det. Så att präster som redan är i tjänst, som av något... skäl vägrar viga just samkönade par måste inte nödvändigtvis tänka om, givetvis välkommet, men att bygga Svenska kyrkans framtid på präster som inte respekterar mänskliga rättigheter och jämställdhet, det är helt oacceptabelt, står det här. Sen kommer en liten uppföljare, det är det ju inte, men den har lite med det att göra.
Men det här blir avslag.
Det här blir avslag, 100% avslag. Och det kan vi diskutera, men det har vi gjort, så det gör vi inte det. Men sen så kommer en annan här förslag ifrån bland andra Jesper Eneroth som är socialdemokrat i kyrkomötet och några en centerpartist, en öppen kyrkare kanske det heter, jag vet inte, och en visk, vänster i Svenska kyrkan betyder det väl. Och det handlar om att förslag till kyrkomötets beslut, obehörig förklaring av präster som diskriminerar. Den som diskriminerar någon på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning kan förklaras obehörig som präst. Det ska anses diskriminerande att avstå från att viga ett samkönat par enbart med motivering att paret är av samma kön. Mm. Och det här är ju en ytterligare, man skruvar till det här lite grann då. För att det första är ju självklart, alltså det, på något vis press som press, ska man inte diskriminera någon på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning.
Nej.
Så är det ju. Och i den bästa världen så blir man inte heller det. Alltså blir man inte heller diskriminerad på grund av detta. Det, så vet vi att det stämmer inte riktigt. Men
du har, nu kommer jag fråga någonting svårt, som du inte har koll på, men jag gör i alla fall för att frågan bör ställas. Vet du om många präster har blivit, vilket ord man använder, de, alltså att kyrkomötet beslutar på 20 styrelsen,
man ska obeförklara obehörig,
var det ordet jag sökte, ja, alltså att folk har fått den konsekvensen av den här typen av diskriminering.
Eftersom du ställer den frågan till mig och redan vet att jag inte kan.
Nej,
så kommer så kommer jag nu att killgissa detta.
Och det räcker för mig.
Ja, och då säger jag, jag tror inte att det har förekommit. Alltså att någon har blivit av med sin prästkrage för att den har diskriminerat någon annan. När man har blivit av med sin prästkrage och tjänst, så det enda jag kommer på nu i alla fall, det handlar ju om sexuella trakasserier, sexuellt olämpligt beteende, överhuvudtaget olämpligt beteende i samband med ungdomar, alltså den typen av saker, för att det är inte så himla lätt att bara avklaga en präst. Man går inte bara in och säger, hör du, nu har du ju nyst i ansiktet på kyrkoherden här, så nu får du ingen krage längre. Utan det handlar ju om att det ska vara något sånt, tror jag, tydligt, det konkret, fysiskt nästan närmande till någon, eller liknande. Va?
Det skulle
jag
ju
tror inte någon
det skulle ju så. Vara då i sånt fall om det är återkommande, så att man samlar lite som på hög. Alltså skulle det komma in en anmälan, så tror jag att det kan ju fortfarande alltid bli steg 1-1. Nu kommer jag inte, det var så länge sedan jag pratade om det, men att det finns ju olika såna här erinran steg ju.
Ja, just det.
Att
just
du först
det,
får typ bevakning.
Ja,
men över va? Ja, det finns. Där borde jag komma ihåg, för det har vi pratat om så många gånger.
Och
det är klart att vi säger att det är steg 2, 1, 2, 3. Jag vet inte om det är så, men vi säger att det är så. Det är klart att många kan ha fått en steg ettare.
Ja, det
är helt det är jag övertygad om. Men att det ska ha slutat med, utan då ska det nog vara i paket med annat. Eller väldigt återkommande, systematiserande. Jag tänker en kyrkoherde till exempel, eller annan i chefsbeslutande position, just det. Eller makt, som man då säger att alltid har, alla med annan etnisk bakgrund kommer någonting bla bla.
För jag föreställer mig så här, det har ju säkerligen förekommit att kyrkoherdar har diskriminerat folk på beroende
och på någon av de här sakerna,
sexuella läggning till exempel. Men därifrån att kyrkoherden skulle blivit av med sin krage för det, det är inte den påföljden som kommer i första hand. Jag tror att möjligtvis har han blivit av med sin tjänst.
Mm.
Men det därifrån som sagt till att bli av med hela prästtjänsten. Vi pratade förra veckan om ett förslag där om att det skulle vara man skulle göra lättare, var förslaget att fortsätta som präst trots att han blivit fått sparken som biskop, var vi inne på.
Ja, just det.
Det är lite här, man kan ju kanske inte är lämplig att vara kyrkoherde, men man kanske fortfarande kan vara en bra präst, så att säga. Så att
nu byter jag spår, men jag är ändå kvar på ämnet, och det handlar om så här, jag bara gjorde en liten tankelek, eller ett lek var det inte, utan jag gick igenom alla som jobbar i vår församling, inte på begravningsenheten utan alla andra delar, för de kan jag för dåligt, jag känner inte till alla personer där. Och då landade ju alltså hur snedfördelad vi är i ålder, och det var vi inte för några år sedan. Alltså nu har vi till SÖI vår, om vi är, nu drar jag till min siffra, vi är 70 som jobbar i församlingsverksamheten inklusive stöd. Vi säger att det är en sann siffra, jag tror att det är någon där någonstans. Och så är det då en som är under 30.
Ja.
Vi har fem som är mellan 30 och 40.
Just det.
Ja, det är, vad det nu var, mellan 40 och 50. Och sen är resten då, som är nästan alla mellan 50 och pension. Och då så här, nu vi står lite och ska titta på, vi kanske ska rekrytera några nya och sådär. Och då tog jag upp det så här. Alltså, vi får ju aldrig, välja någon på grund av ålder om det är någon annan som är bättre.
Nej, just det.
Men någonstans blir det ändå det här viktigt. Men det, så vi fick en intressant diskussion. Mm. För man får aldrig hamna i diskrimineringsfacket. Den som är det rätt personer, den skulle vara 52? Ja, självklart.
Men
för oss
nu...
Man
ska titta lite extra på ålder också.
Och verkligen se så här. Och för det är viktigt för mångfalden.
Ja.
Alltså,
ja, för det är som du säger, för några år sedan var det på ett annat sätt.
Ja, visst.
Ganska, inte många.
Nej, men vi hade ett gäng
yngre som var anställda. Ja. Som av olika
jag ser en bild som jag tog då från en sån där dag vi hade.
Ja, just det.
Och då tror jag att det stod,
framtid,
jag tror att det var 7 eller 8 som var då mellan 20 och 30.
Jag tror att det var något sånt.
Och nu är det en liksom. Och det är klart, det gör ju någonting med det sitt arbetslag. Ja, men också representationen för kyrkan och sådär. Så att det är viktigt att tänka på. Men man får ju såklart inte hamna i något så här att någon dels bort på grund av ålder.
Såklart.
Ska vi ta någonting mer?
Ja, vi kan ju ta en till då, för jag har bara en till.
Ja, men då tar vi den också.
Den är en kortis.
Ja.
Här är en motion från en socialdemokrat och en påskare. Sofia Pedersen Widdeke och Amanda Karlshamre, som föreslår en nationell visselblåsarfunktion i Svenska kyrkan.
Berätta för mig.
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inrätta en nationell visselblåsarfunktion. Inom Riksidrottsförbundet finns sedan 2019 en idrottsombudsman och en visselblåsarfunktion. Genom ett webbformulär där anonyma anmälningar om missförhållanden ska det vara, såväl ekonomiska som personliga, kan rapporteras. Det säkerställer att Riksidrottsförbundet kan bistå lokala avdelningar och distrikt med utredningar och annat som små enheter inte kan utföra själva. Vi möter, liksom Riksidrottsförbundet, många barn och unga och åtnjuter ofta ett högt förtroende. Det ger oss makt och makt kan missbrukas. Även vuxna drabbas.
Aha.
Kyrkans värld är liten. Missförhållanden döljs ibland i en kyrka som vill att alla ska vara med och ett dåligt beteende ska förlåtas. Kanske behöver vi ta efter idrottsrörelsen och möjliggöra för enkla sätt att berätta om missförhållanden så att vi kan visa samma nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier och övergrepp.
Mm.
Därför föreslår vi att Svenska kyrkan ska införa en nationell visselblåsarfunktion. En sådan skulle då göra att alla har möjlighet att rapportera missförhållanden.
Mm.
Så?
Ja, spännande. Jag snurrade iväg min egen tanke för att det ligger mig så nära. Jag tror det först handlade om alltså anställdas förhållande på sin arbetsplats. Så tänker jag, det finns ju ändå fackförbunden och fyller sin funktion när det handlar om en exempel dålig arbetsmiljö eller utsatthet. Men här var det ju mer för den som kommer hit.
Ja, så förstår jag det. Ja.
Mm, och det kan väl vara jättebra.
Ja, alltså det var en spännande tanke.
Det tycker jag också. Jag.
Absolut. Så att
den kan vi hoppas att det blir...
åtminstone en diskussion också.
Absolut.
För att det är klart att vi behöver...
våga granskas på alla sätt. Ja. Eller nej, så ska jag inte säga, för det gör vi ju. Att den funktionen finns, att det blir lätt om det händer någonting i våran regi. Att det ska kunna åtgärdas. Jättebra. Bra, absolut. Hej, jag hoppas att det blir...
Får vi se om vi kan försöka följa upp några av de här motionerna sen. När beslut har tagits, får vi se om det är någon av dem som...
Och vad vill han sjunga? Nej, först läsa.
Jag ska prata först. Vi har ju pratat så lite, så jag måste ju säga några ord till här. 18:e söndagen efter trefaldighet. Mm,
den fina söndagen.
Ja, att lyssna i tro heter ju den.
Och ja, det går bra om man har ett öra, två öron eller inga öron. För tron kommer inifrån.
Ja, just det. Man behöver inte ens ha öron. Nej. Det är sant. Markus evangeliet läser jag ur nu. Och det här är en lång text. Har ni matsäck så ta fram den nu. När Jesus skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Mm. Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans, visa aktning för din far och din mor. Mästare, sa mannen, allt det här har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa: ett fattas dig, gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga, då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sa igen: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra: vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.
Tror här, om man är en sån här framgångsteologisk kyrka.
Ja.
Mm, och det kommer den här texten, är det problematiskt då?
När det måste ju bli problematiskt.
Framgång kan vara olika saker, jag ska inte vara så där enkelspårig.
Jag tycker det är intressant ändå här att lärjungarna blir bestörta över hans ord.
Ja.
Och han säger, de blir ännu mer förskräckta och sa till varandra: vem kan då bli räddad? Ja. De om några ska väl kunna bli räddade.
Som har lämnat allt.
De har lämnat allt och följt honom och är fattiga. Så att de har ju verkligen inte pengar. Så att, men de blir ändå upprörda av det här. Som han säger. Jag vet inte, det här klart att man kan diskutera det här. Jag tänker väl att så här, jag är svårt att tro att man inte ska kunna komma in i himlen bara för att man har pengar. Alltså att man, en rik naturligtvis också kan komma in till himlen, tänker jag. Vad nu himlen är. Ja. Men så tänker jag ju, kommer till Gud. Men det handlar väl om, tänker jag då, att man måste sätta det viktiga i livet först.
Ja, så. Absolut.
Att man, pengar får inte vara det viktigaste, så att det går ut över andra människor och en själv. Att det enda man kämpar för är pengarna. Det är väl det som kan vara lite problematiskt, tänker jag då.
Vi lämnar det där, det blir jättebra. Tack, amen.
Följ inte pengarna, följ Gud. Ja, så kan man säga. Det var inte alls platt att avsluta med. Nu ska jag sjunga psalm 712, tänker jag.
Åh, det ska... Det var inte alls vad jag trodde att det var.
Nej, vad tänkte du?
Nej, jag vet inte. Jag trodde att det var en annan som var runt 712.
Och
Gud skapat vind och hav. Ja.
Åh Gud som skapat vind och hav, att sjunga till din ära. Begär ditt folk åt oss du gav, ett glädjebud att bära. O Herre, giv det nya liv, där sång och spel får välla. Ur tron, ur glädjens källa. Jesus Krist, där du går fram, sjungs hoppets nya sånger. Du frihet ger från synd och skam, till kraft du vänder ånger. Och låt oss då få leva så, att världen ser och känner att vi är dina vänner. Och du Guds ande, kom och sänd den eld som kyrkan renar. Oss alla med en glädje tänd, som oss med dig förenar. Ja, låt oss få med lovsång gå och vittna om ditt rike, din kärlek utan like.
Vajert!
Tire grabbar, vajert!
Bra lirat! Vi tackar kommunikationsenheten i Sondina för att den hjälper oss med detta. Och tack Kjell för denna vecka.
Tack så mycket, tack.
Vi hörs igen om en vecka. Ja, hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan!
Tjing!